Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Mao själv var ju onekligen en väldigt skicklig person när det gällde att utmanövrera motståndare, sätta folk mot varandra och komma upp på toppen i slutändan. Han var en maktmänniska.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Mao Zedong föddes i ett välbärgat bondehem och var en av grundarna av det kinesiska kommunistpartiet 1921. Han kom att inleda sin väpnade kamp 1927 i sin egen hemprovins Henan. Mao Zedong blev den obestridliga ledaren i Kina under nästan tre decennier. Han kom att ställa den marxismen som utgick från industriarbetarna på huvudet genom att grunda sin revolution på bönderna. Det här är den första delen av två om Mao Zedong, den kommunistiska diktatorn som fortfarande inspirerar revolutionära grillarörelser runt om i världen. Hans Hägerdal är professor i historia med inriktning på Öst- och Sydostasien vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har bland annat skrivit boken Kinas ledare 1912-2012. Välkommen!
Tack så mycket!
Idag ska vi prata om Mao Zedong, det är egentligen hur, men för att man överhuvudtaget ska förstå honom så känns det väl att man måste någonstans också förstå Kina och det samhället som han kommer ifrån någonstans. Hur skulle du beskriva det kinesiska samhället i början av 1900-talet?
Början av 1900-talet, det var alltså när den tid när Mao var barn och tonåring kan man säga. Mm. Och det här var en väldigt, vad ska man säga, en tid av stora förändringar i Kina på många sätt. Därför att det gamla samhället började ohjälpligt att vittra sönder. Det gamla kejserliga administrativa systemet, de gamla lärdomsidealen förslog inte längre. Det gamla mandarinsystemet funkade helt enkelt inte inför de utmaningar som det kinesiska samhället ställdes inför.
Men det är väl egentligen ett samhälle som har varit på dekis i många årtionden här, eller?
Ja, man kan säga det, att man börjar se svaghetstecken i den kinesiska kejsarstaten en bit in på 1800-talet. Och det här kommer ju då accentueras efter det att Kina börjar lida militära nederlag mot västmakterna från opiumkriget och framåt. Och det här leder ju då till förfärliga förödmjukelser som sitter djupt i bildade kinesers, vad ska man säga, själar. Just det här att den civilisation som man tog som för givet att den var överlägsen, att det var den centrala kulturen, att den inte riktigt förslog längre. Alltså formellt så ansåg man ju att allting som inte hörde till den kinesiska kultursfären var per definition barbari. Och nu visade det sig att ja, vi måste kanske ändå lära oss en del från västländerna. Och det är ju en väldigt spännande tid också, början av 1900-talet. Vi tänker oss de kulturella och filosofiska och politiska klassikerna i en västerländsk kontext. Shakespeare och Byron och Hegel och Marx och Voltaire och vartannat. Alltså bildade kineser tidigare hade ju fullständigt struntat i de här figurerna. De kunde inte ens läsa dem därför att de fanns inte i översättning. Men nu runt förra sekelskiftet, ungefär kring början av 1900-talet, nu kommer många av de här klassikerna i översättning i ett höj. Så att det blir ett smörgåsbord, ett ganska fantastiskt smörgåsbord då. En massa spännande filosofer och statsvetare och politiker och George Washington och Karl Marx och så vidare då, som man börjar att ta till sig.
Så man är intresserad av de västerländska idéerna?
Ja, man börjar bli det. Alltså, det är ju ett kontrasternas samhälle vid den här tiden. Det finns ju stora grupper som för det första inte kan läsa och skriva. Men även bland de bildade, de intellektuella, så finns det olika schatteringar. Det finns de som anser att man måste försöka att bejaka det moderna som västerlandet har kommit med och se lite grann på de kulturella och politiska och vetenskapliga förebilderna för den västerländska civilisationen. Och så finns det andra som har en mer konservativ inriktning och vill hålla kvar vid det gamla, det traditionella kejsarsystemet. Så det finns alla schatteringar.
Men man måste ju också vid den här tiden att titta på Japan som har ju genomgått en av de snabbaste moderniseringsprocesserna i världen egentligen.
Och Japan är mycket viktigt i det här sammanhanget. Att i början av 1900-talet så är det väldigt många kineser från någorlunda rika familjer då naturligtvis som får tillfälle att komma till Japan för att utbilda sig. Och däribland många av de ledande politikerna som kom att ange takten för Kinas 1900-talspolitik. Dock inte Mao själv.
Mm. Sen har vi ju den västerländska kolonialismen här i Kina också. Så hur länge har den pågått att man har haft sådana handelsavtal och grejer då?
Ja, det börjar i princip med opiumkriget runt 1840. Då engelsmännen skaffar sig sin första koloni, Hongkongön. Och sen kommer ju Kina att lida militära nederlag mot västmakterna och även så småningom mot Japan. Och det är ju inte jättestora områden egentligen som kommer att försvinna från det kinesiska kejsardömet. Och det är ju mindre områden som Hongkong och en del koncessionsområden. I städer som Shanghai då, där européerna kommer att dominera och tyskarna har satt sig fast i Shandong-halvön och Tibet har börjat glida ifrån Kina och knytas mer till brittiska intressen. Ryssarna har starka intressen i Manchuriet uppe i nordöst och även i Xinjiang i kinesiska Centralasien då. Så att rent formellt så är väl är det inte så stora områden som kommer att avstyckas, men ändå så kommer det här upplevas som en oerhörd förödmjukelse för bildade kineser.
Att man, men den förödmjukelsen, det består mycket i att man uppfattar sig själv som överlägsen någonstans?
Ja, i det längsta så är det många bildade kineser som fortsätter att hävda den här uppfattningen att deras civilisation är den enda, kan man säga, riktiga civilisationen. Att även om barbarerna är tekniskt avancerade så är de även barbarer. Men det här börjar alltså luckras upp. Det är en självbild som kommer att spricka upp undan för undan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hur fattiga var den vanliga bonden vid den här tiden då?
Ja, det fanns ju alla varianter. Man brukar ju föreställa sig att de kinesiska massorna var oerhört fattiga, att de levde vid svältgränsen under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Men samtidigt så skilde det sig nog ganska mycket från till exempel Nord- och Sydkina.
Att, det är ett stort land.
Ja, det är ett stort land, precis. Ja. Och det beror nog på lite grann var någonstans man kommer. Men visst, alltså att kejsarmakten började tappa greppet. Man hade svårt att hantera svältkatastrofer. Tidigare under den här sista kejsardynastin Qing så hade man ibland kunnat avhjälpa svältkatastrofer genom att man hade stora förråd och effektiv nödhjälp om att det här började att fallera under andra hälften av dynastin. Så att dynastin kunde inte riktigt leverera. Mm. Och det är klart, det var ju en försvårande faktor också i folks ögon att dynastin egentligen inte var kinesisk eller han-kinesisk. Den sista kejsardynastin då, Qing, kom ju ursprungligen från Manchuriet.
Den var väl i princip som en naturaliserad han-kines,
eller? Visst, alltså det var ju egentligen kanske inte så mycket värre än att det brittiska kungahuset härstammade från Tyskland. Mm. Så, ja, kejsarna pratade ju kinesiska. De hade kinesiska namn och titlar. Men det fanns vissa symboliska saker som gjorde att de skilde sig lite grann från den han-kinesiska majoriteten. Så att det var någonting som stack folk i ögonen, just det att de hade ett utländskt påbrå, att de hade, dynastin hade kommit till genom en främmande erövring.
Mm. Början på 1900-talet är ju i alla fall i Europa en väldigt revolutionär tid. Och vi har ju bolsjevikerna ta makten 1917, men det här föregås ju av, ja, av ganska mycket politisk aktivitet runt om i Europa. Hur spiller de här idéerna över också till Kina, om det revolutionära tänkandet tidigt, eller kom det senare?
Ja, det börjar, kan man säga, i de sista åren av 1800-talet. Det är så att tidigare så har de kinesiska rikemännen haft en mycket mer urban, lantlig prägel. Men efter de stora upproren som rasar under 1800-talet så kommer de att driva in mot städerna. Så vi får en mycket mer utpräglad stadskultur. Och framförallt då i kuststäderna så kommer det nya idéer som sipprar in. Och även utlandskineser har en stor roll här. Det finns kineser som bor på olika håll i världen, Sydöstasien, Amerika, Hawaii med mera. Och de har en viss betydelse som pådrivare.
Är det en maktgrupp eller är de välbeställda, eller varför har de en betydelse?
Ofta är de välbeställda. De skaffar sig ofta viss ekonomisk position i de länder som de kommer till, framförallt då i Sydöstasien. Det finns viktiga kinesiska enklaver då i Hongkong och Singapore och annorstädes. Och den viktigaste personen i det här sammanhanget, det är en herre som heter Sun Chongshan, mer känd i västerlandet som Sun Yat-sen, som är uppväxt i Hawaii. Mm. Och som bildar ett antal revolutionära organisationer med mål och mening att helt enkelt störta kejsardömet.
Men det är inte socialistiskt revolutionärt här, utan det är mer revolutionärt att man vill störta kejsardömet, eller?
Ja, det kan man säga att det finns vissa socialistiska element i tänket, men det är framförallt en sorts anti-manchurisk nationalism som kommer att ta form. Och den här Sonja Sen, han ger ut en tidning från utlandet. Och exemplar av den där tidningen sipprar in i landet. Och en av dem som läser den här tidningen är en viss Mao Zedong. En ung kille från Hunan-provinsen.
Ja, som skulle vara huvudämnet idag egentligen. Men du har redan sagt var han växte upp någonstans. Vad är det här för typ av region i Kina?
Det är en ganska lantlig region. Han föds i en liten by i en dalgång som heter Shaoshan Chong. Man brukar säga Shaoshan, men Shaoshan är egentligen den närmaste småstaden. Hans pappa var fattig från början men jobbade upp sig till en rikebonde. Mao var den äldste sonen. Han hade två yngre bröder och en adoptivsyster som gick tragiska öden till mötes så småningom. Man har hållit på att rota i hans tidigaste förflutna i efterhand och försökt att hitta rötter till hans senare gärning, dock utan större framgång. Det verkar som att hans barndom kanske inte var så onormal i alla fall. Att han hade en lite grann parallell med Hitlers barndom faktiskt. Yes. Hitler var ju född 4 år tidigare än Mao. Och ungefär på samma sätt att vi har en rätt elak pappa som misshandlar sonen ibland. En öm mamma som han söker tröst hos. Han är lite arbetsskygg. Han tycker inte om att jobba med sina händer utan han föredrar tidigt att söka sig intellektuella göromål. Och driver omkring och precis som Hitler så lever han i misär under vissa perioder.
För den här pappan tar sin hand ifrån honom efter ett tag? Eller?
Ja, egentligen inte riktigt. Mao påstod i efterhand att han hatade sin pappa. Det är inte riktigt säkert att det är sant. Alltså på 1920- och 30-talen då var det liksom mode att man skulle göra uppror mot föräldragenerationen. Så det var många intellektuella personer som sa att de ogillade sina papper. Vi vet att hans pappa faktiskt stöttade honom en del i hans skolutbildning. Så att riktigt så dåligt var väl inte förhållandet. Men han var nog en ganska brutal typ i alla fall.
Som kanske många papper var.
Ja, och det här visade sig ju, det var ju det normala kinesiska förfarandet vid den här tiden, men Mao utsattes för ett arrangerat äktenskap.
Hur gammal var han då?
Jag tror han var 13 år och bruden var 17 år om jag inte minns fel. Och Mao gick väldigt motvilligt med på att låta sig vigas vid den här damen, men han levde aldrig tillsammans med henne. Det verkar inte som äktenskapet ens fullbordades. Så hon blev vanärad, den här stackars tjejen, och dog av naturliga orsaker efter några få år. Första av hans 4 äktenskap. Inget av äktenskapen var speciellt lyckliga, som vi kanske ska komma in på senare. Och erfarenheterna av det här barnäktenskapet eller tonårsäktenskapet, det var att Mao fick en väldigt stark aversion mot såna här arrangerade äktenskap.
Mot traditionell levnadssätt överhuvudtaget?
Ja, eller? Delvis i alla fall. Ja. Vi vet ju att han var troende buddhist när han var barn, men övergav buddhism i tonåren då hans mamma var troende då, så att han tog över det ett litet tag då. Men efter det så brydde han sig aldrig särskilt mycket om religion eller tyckte ganska illa om religionsutövande. Sen var det ju vissa bondetraditioner som höll i sig, till exempel en sån trivial sak som hur man borstade tänderna. Att han brydde sig aldrig om att borsta tänderna med tandborste och tandkräm eller så, utan han tvättade tänderna med grönt te i gammal kinesisk stil.
Så han fick gröna tänder?
Ja, han fick visst en hinna på tänderna så småningom enligt hans livläkare som har skrivit en bok om hans privata liv. Ja. Och lika så att han gillade inte vattenklosetter.
Okej.
Okay. Han använde sig alltid av ett hål i jorden eller en potta eller någonting sådär. Det sägs att han var på statsbesök så småningom i Moskva när han hade blivit ledare. Och på rummet där han inhystes då så gillade han inte den här vattenklosetten, så att ryssarna fick leta reda på en potta åt honom.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När kommer han i kontakt med revolutionära idéer egentligen?
Jo, det är någonting som kallas för den nya kulturella rörelsen som börjar lite smått under första världskriget och sen håller på fram till 1920-talet. Och det kommer i kölvattnet då på den kinesiska revolutionen. Alltså kineserna gör ju en revolution 1911-12.
En borgerlig revolution.
Ja, en borgerlig revolution. Där man störtar monarkin i ett höj. Då, februari 1912 så abdikerar den sista kejsaren som ju då bara är ett barn. Och den som blir president är en figur då som heter Yuan Shikai som är en rätt auktoritär ledare som så småningom själv försöker göra sig till kejsare. Men det misslyckas ju kanske dess bättre. Men i kölvattnen på den här revolutionen i alla fall så kommer det en massa nya idéer. Socialistiska texter hade varit kända lite löst ända tillbaks till de sista åren av 1800-talet. Men nu börjar man kunna läsa alltså Marx och Engels och det här gänget i goda översättningar. Och en av dem som sitter och läser flitigt är just då Mao Zedong. Han är student i en stad som heter Changsha vid den här tiden. Och han läser oerhört mycket.
Är han en begåvad student?
Ja, det får man säga, ja.
För jag känner att du jämför honom med Hitler här.
Alltså man kan inte liksom, jämföra honom med Hitler. Alltså Hitler var ju lite mer bohemisk. Ja. Hitler tog ju upp det ena ämnet efter det andra och släppte det efter
ett tag. Han misslyckades i princip med allt tills han fick bli soldat.
Ja. Visst. Nej, men Mao var ju mycket mer målmedveten. Han slukade ju verkligen litteratur och inte minst då texter som var tillgängliga i översättning. Västerländska klassiker. Så han började faktiskt med en väldigt individualistisk filosofisk inriktning. Han var intresserad av en tysk filosof som hette Friedrich Paulsen som i sin tur var inspirerad av Immanuel Kant som betonade individualismens centrala roll då i det filosofiska systemet. Och det verkar kanske lite märkligt om man tänker på Maos kända kollektivistiska linje senare. Men har nog ändå en viss betydelse. Hans idé om att viljan hade en avgörande betydelse för att få vissa kampanjer, vissa projekt genomförda. Att genom att entusiasmera massorna så skulle man kunna genomföra de mest omöjliga projekt.
Han verkar inte riktigt bry sig så mycket om det som vi brukar kalla den ekonomiska basen i marxistisk teori.
Nej, det precis. Han påstod senare för ryssarna att han aldrig hade läst Marx klassiker Das Kapital, Kapitalet. där ju Marx går igenom de här ekonomiska grunderna till sin lära.
Men var det för en ung man vid den här tiden, var det liksom en självklar grej att gå med i? Han var ju en av grundarna till kommunistpartiet, ja, på 30-talet. Var det en liten rörelse, eller hur stor var den till början?
Det var väldigt liten, men alltså Maos inträdande i de här radikala kretsarna var nog ganska tidstypiskt. Det fanns ju flera rörelser vid den här tiden. Och inte minst ett nationalistparti som Sun Yat-sen hade grundat, Kuomintang. Mm. Som sedermera kom att bli Maos huvudmotståndare, som vi kommer in på
så
senare.
Så det började som ett socialistiskt parti, Kuomintang?
Ja, det hade vissa socialistiska drag. Han pratade, Sun Yat-sen, om de tre folkprinciperna. Och en av de där principerna var någon slags vag socialism.
Mm. För det är det som blir nationalisterna sen som blir huvudmotståndare.
Ja, precis. Ja. Mm. Så att han var ganska radikal, den här Sun Yat-sen. Och sen så kom det att bli en mer högerorienterad rörelse efter Sun Yat-sens död 1925. Men jag tror att Mao var väldigt tidstypisk. Alltså, det förekom mycket radikala idéer om hur samhället skulle förändras. Mm. Även anarkistiska rörelser fanns det under de här åren. Och det kommunistiska partiet, precis som du sa, det var ju väldigt litet till en början. Man började och organisera upp sig 1920, och sen så hade man den första partikonferensen 1921, och det var 13 deltagare och Mao var en av dem. Men än så länge så var han inte någon av de ledande figurerna. Och vid den här tiden då så var det ju en självklarhet att man skulle vara starkt knuten till Komintern, alltså den internationella kommunistiska organisationen som Moskva hanterade. Mm. Så att det bolsjevikiska Ryssland, så snart skulle komma att döpas till Sovjetunionen, hade ju en avgörande betydelse här. Ryssarna skickade folk till Kina för att hålla koll över de kinesiska kommunisterna.
Mm. Och skickade pengar också kanske?
Ja, jag skulle tro det. Jag vet inte så mycket om det. Men de skickade rådgivare i alla fall och försökte att lägga upp en strategi. Mm. Och en del av den där strategin, det var att man borde samarbeta med nationalisterna, med Kuomintang. Mm. Som fortfarande leddes vid den här tiden av Sun Yat-sen.
Alltså enligt Sovjetunionen så ville man att,
ja,
de skulle samarbeta.
Det var ett önskemål från Sovjets sida. Man insåg att kommunistpartiet var ändå lite för litet för att det skulle kunna göra skillnad. Så att Sun Yat-sens rörelse verkade erbjuda de bästa möjligheterna att få sovjetryskt insteg i Kina. Medlemmar av kommunistpartiet blev också medlemmar av nationalistpartiet. Man såg det inte som något problem vid den här tiden. Och ett antal ledare som Zhou Enlai och Mao Zedong och andra hade helt enkelt poster i den nationalistiska enklav som hade formats i södra Kina vid den här tiden på 1920-talet.
Mm. Men du sa att när vi grundades så var han ingen av de ledande personerna.
Nej.
När började han liksom synas? När började han stiga fram i partiet?
Ja, alltså det som är viktigt att komma ihåg är att det här partiet till en början var proletärt förankrat. Alltså idén var att man skulle göra revolution så småningom genom statsproletariatet, och det var ju den leninistiska tanken.
Mm. Det var industriarbetare.
Ja, precis. Att Lenin var inte så intresserad av landsbygden, utan det var ju industriproletariatet han pratade om som skulle vara spjutspetsen.
Men det måste ha varit ganska begränsat i Kina.
Ja, det fanns en del industri, framförallt vissa kuststäder, men det var inte tillräckligt kanske för att bära upp den här rörelsen. Och nu var det så att 1926 till 1928, strax efter Sun Yat-sens död, så genomförde hans efterträdare som Kuomintang-ledare, då Chiang Kai-shek, en expedition från den här sydkinesiska enklaven mot norr, där han lyckades ena huvuddelen av Kina som dittills hade varit i praktiken uppsplittrat mellan olika rivaliserande krigsherrar. Men under den här nordliga expeditionen så föll han plötsligt över kommunisterna och började mörda alla kommunister och kommunistsympatisörer som han kom åt i de stora städerna. Så att det var ju ett förräderi som utan motstycke.
Och också en möjlighet då för Mao Zedong och
kunna... Ja, precis, att de överlevande, de som blev kvar efter de här massakrarna och utrensningarna 1927, de drog sig mestadels i alla fall tillbaks till landsbygdsbaser, och Mao kom att bli ledande figur i en av de här landsbygdsbaserna som Rajin-sovjeten i bergiga områden där regeringsmakten hade svårt att komma åt dem. Och där började han att utforma en lära som skilde sig ganska mycket från det här vanliga leninistiska stuket. Och det är ju en av de stora skillnaderna mellan maoism och leninism. Just att man inser att bönderna måste entusiasmeras. Bönderna måste aktiveras för att hjälpa till och genomföra den här revolutionen.
Mm.
Och sen har man diskuterat i det oändliga då, hur mycket leninist var egentligen Mao? Var det så att han kanske var mer inspirerad av kinesiska bonderörelser? Man vet att han var väldigt fascinerad av en bok som var skriven under kejsartiden, som också finns i svensk översättning, som hette Berättelser från träskmarkerna, som handlar om ett bondeuppror under Song-dynastin många, många hundra år tillbaka i tiden. Och de här rebellerna framställs i väldigt heroisk dager i den här romanen. Så det är en jättelång roman, det är 4-5 volymer i svensk översättning. Väldigt intressant läsning.
Mm.
Men i alla fall, Mao var mycket fascinerad av de här traditionerna av bondemotstånd i kinesisk historia. Och det är väl en del av bilden. Och sen är det andra som säger att Mao var nog egentligen inte någon bonderevolutionär, utan han... Till syvende och sist så sällade han sig ganska nära till de leninistiska grundprinciperna. Så det är lite olika meningar som råder.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Maos tänkande har ju ändå fått en väldigt stor spridning globalt, särskilt i tredje världen och sånt. Och det måste ju vara på grund av att han baserade sina tankar på bönderna.
Ja, det kan man säga. Och hans masslinje har ju också varit väldigt inspirerande. Alltså den klassiska leninistiska idén är att partiet ska vara en elit, det ska vara en spjutspets. Att man ska kanske inte blanda ihop sig för mycket med de breda massorna. Mao kör mer en masslinje. Att medlemmarna av kommunistpartiet måste hela tiden vara beredda att leva samma liv som bönderna. Dela deras umbäranden, vara beredda och göra självkritik etc. etc. Att man ska vara mer ödmjuk inför de stora massorna. Och att massorna ska inbegripas i de revolutionära och radikala kampanjer som man skapar då för att göra ett nytt samhälle, transformera Kina till någonting nytt, radikalt annorlunda.
Mm. Här någonstans bryter ju andra världskriget ut, som där Japan går in i det Manchuriet, eller det kanske de var redan tidigare, eller hur?
Ja, Japan hade intressen i Manchuriet sedan ganska länge, men de tog över Manchuriet från en lokal krigsherre i början av 1930-talet. Och sen kom det då ett fullskaligt krig mellan Kina och Japan 1937. Och det var väl egentligen just kriget mellan Kina och Japan som gick upp i andra världskriget då, som gav den stora chansen till Maos rörelse att hävda sig. Alltså det hade hänt ganska många saker under 30-talet. Man hade fått lämna den här gamla regimbasen och genomföra en strategisk förflyttning, den berömda långa marschen.
Mm. Som militärt en sett, stor reträtt egentligen.
Ja, det, militärt sett så var det egentligen katastrof. 90% av de som startade från den här regimsovjeten omkom eller försvann på vägen. Men det var i alla fall en hård kärna som så småningom efter en cirkelrörelse nådde fram till Nordkina, till Shanxi, där de befäste sig i ett otillgängligt område där Kuomintang-regimen inte kom åt dem. De skapade så småningom en huvudstad i Yan'an i Shanxi, och det här Yan'an-samhället det kom att idealiseras i senare historieskrivning som en tid då man försökte verkligen förverkliga de socialistiska idealen. Och en del kända västerländska skribenter och journalister kom till Yan'an och besökte Mao, Edgar Snow och så vidare då, och var väldigt imponerade av det de fick se. Och skrev för en intresserad västerländsk publik att de här kinesiska rebellerna var prinsvaliantar i halmsandaler. Vet, prins Valiant, den här gamla seriefiguren. Ja.
Vad förstås den här Edgar Snows bok, vad heter den? Red Star of China, eller vad heter
röd,
den så?
Ja, Röd Stjärna i Kina, ja.
Ja, Röd Stjärna i Kina,
ja.
Den fick ju vad jag förstått så fick den en väldigt genomslag i världen, alltså sålde i miljonupplagor.
Ja,
alltså.
Och det som är intressant med den är att den innehåller den enda självbiografi som vi har av Mao. Han dikterade sin självbiografi för Edgar Snow. Så, ja, Snow kunde ju inte kinesiska, så att man använde ju tolk då. Och den där självbiografin användes av kineserna själva så småningom.
Mm.
Ja, de att var man snyggade till den lite grann och gav ut den i kinesisk tappning. Så att ja, den boken, den är ju fortfarande väl värd att läsa. Inte minst om man vill veta någonting om hur Mao ville framställa sig själv inför omvärlden.
Varför var det just Mao som blev den högsta ledaren för kommunistpartiet?
Ja, det kan man fråga sig. Det fanns ju många rivaler. Och en del av de där rivalerna var starkt påverkade av sovjetiska modeller. Det fanns ett gäng som kallades för de 28 bolsjevikerna som hade utbildats i Moskva och som flögs tillbaks till Kina på 1930-talet. Och som Stalin ville satsa på. Alltså Stalin var ju då obestridd ledare i Sovjet sedan många år. Men de här 28 bolsjevikerna, de kom så småningom i underläge ändå mot Mao. Det berodde väl på deras relativt stelbenta tolkning av marxist-leninism. Att de hade en politisk linje som kanske inte riktigt passade realiteterna i Kina vid det här laget.
Så du tror att Maos ideologi var viktig för att han faktiskt tog
makten? Ja, det tror jag nog. Mm. Och Mao själv var ju onekligen en väldigt skicklig person när det gällde att utmanövrera motståndare, sätta folk mot varandra och komma upp på toppen i slutändan. Han var en maktmänniska, men han var inte den enda. Det fanns olika personer, Zhang Guotao och Wang Ming och så vidare, då, som var farliga rivaler till honom, men som av en eller annan anledning då kom att dra det kortaste strået. Så att man kan säga att från andra hälften av 30-talet så var Mao den obestridda ledaren för det kommunistiska partiet, även om han formellt sett inte blev partiledare förrän 1943.
Hans Hägerdal, professor i historia vid Linnéuniversitetet. Ett stort tack för idag.
Tack så mycket.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga. Men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.